Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här är podden Vad skrattar du åt? En podd om humor där vi diskuterar med olika humorintresserade komiker och andra humornördar. Jag heter My Gudmundsdotter.
Och jag heter Erik Broström. Och om du vill följa oss i de sociala kanalerna såsom Instagram så heter vi där My Gudmundsdotter, Impro Erik eller tillsammans Presens Impro.
Äntligen är säsongen igång och föreställningarna sprakar på vår lilla teater i Midsommarkransen. Imorgon, om du lyssnar på det här när det släpps, kommer Elinor Svensson till oss, Elinor som också har besökt den här podden. Hon berättar saker om sitt liv och vi improviserar sketcher utifrån det vi får höra.
Mm. Ifall du blir nyfiken på vad improcomedy är, som vi faktiskt håller på med och pratar väldigt fryntligt om i denna podd, så kan man gå en kurs. Man hittar informationen på presensimpro.se och nu i veckorna så sätter flera av kurserna igång.
Mm, du hittar även biljetter till alla våra föreställningar där.
Allt.
I det här avsnittet så pratar vi med komikern Jonas Strandberg.
Ja, och vi pratar om dels hans syn på humor, hur han kom in på humor, men också om någonting som vi fick för oss att prata om, nämligen humorikonen Adam Sandler.
Jonas Strandberg är just nu högaktuell med en YouTube-film.
Dokumentären Ingen CD.
Den tycker jag att ni ska titta på och kanske swisha en slant om ni tyckte den var bra till honom. Jag tror det finns ett swish-nummer där.
Swish om den är dålig. Han behöver pengar.
Ja, och ge han en följning på Instagram också.
Ge honom allt.
Ge honom allt, det förtjänar han och hans underbara hund Alfie.
Ja, vi gav honom allt genom att fråga:
vad skrattar du åt?
Let's go.
Did you want to?
I'll let you
next time. I'm in a glass case of emotion.
Snap out of it.
I got a fever, and the only prescription is more cowbell.
Oh my God.
You see, you can't be jävla glad here.
I am ecstatic to be a part of this.
What do you mean funny? Funny how? Tell me what's funny.
Jag skrattar åt misär. Gör jag. Har jag märkt senaste tiden. För att det är så, när det är någon sån riktigt stark misär eller när något är riktigt deppigt och grått och så här som man inte kan hantera det på något annat sätt, då måste man skratta åt det.
Pratar vi liksom verklig misär nu?
Vi snackar djurparksmisär.
Nej.
Jag vet. Jag skäms väldigt mycket över det.
Men då så här obekvämt skratt då eller?
Ja, men inte så här exakt när jag är på djurparken, men när jag har varit det och så återberättar jag om besöket.
Den lilla pandan som inte hade någon kompis.
Ja, men den
som
minimala tigerinhägnaden, att det är så. Det låter som att jag är en psykopat nu, men det, jag älskar djur, men det är någonting när det är så himla deppigt.
Men håll i dig för en skrattattack. Jag var på Berlins zoo. Aha. Och där hade de en tjurhaj, tror jag, en sån här riktig bjässe.
Du skrattar redan.
Som tjurhajen av namnet ser ganska deppig ut också. Aha. Alltså att de ser ut så här som att de har en dålig morgon liksom. Och den hade vuxit sig så pass i det här akvariet och de hade ingenstans att sätta den. Så den var bara, den åkte liksom bara utan att knappt kunna röra sig runt.
skratta, för det är inte kul. Det är inte kul. Det är inte kul, det är hemskt. Det är hemskt. Ja.
Är det någonting som går att översätta i typ stand-up eller sketch, eller är det något som bara går att skratta åt för att det är verkligt?
Nej, men jag tycker min favoritstuppare är Lisa Eriksson, svensk komiker som jag tycker jättemycket om och som jag själv omedvetet har, jag gillar hennes tonfall, tonalitet väldigt mycket, så jag har typ fejdat in lite mer åt i något åt det hållet i min egen.
Ni är lite lika.
Ja, men så jag tycker om mycket den känslan av när någonting känns lite uppgivet och depraverat. Ja, men så här, jag kan inte så mycket om brittisk stand-up, men jag misstänker att folk säger att den är lite åt det hållet. Så. Det är mysigt.
Men jag tycker det är svårt att liksom få kontakt med folk nu för tiden, för att alla sitter liksom och kollar ner i sina telefoner hela tiden. Jag vet inte om ni har märkt på tunnelbanan och så, alla sitter och sitter med sina smartphones liksom. Jag saknar samhället som det var förut, när det var sådär socialt och öppet. Och alla liksom bara gick runt och log mot varandra hela tiden. Och man kunde prata med vem som helst, när som helst. Och var man än gick, man bara knöt så här livslånga vänskapsband. Helt spontant liksom. Och om man liksom, om man kände sig lite ensam den dag, så kunde man bara snacka med den som stod i kön bredvid den nya affären och bara säga: du, jag har köpt lite pasta här. Om du inte har något bättre för dig, så kan du hänga med hem till mig och bara kolla på tv. Och sen, om det skulle kännas bra, så finns det inget som förhindrar att du flyttar in.
Ja.
Det gör ju lite också att det här klippet som vi tittar på är svartvitt också.
Ja. Just det.
Men det, jag tycker väldigt mycket om comedy som känns lite svartvitt och ja. Själsligt lite uppgiven bara.
Har det alltid varit så? Är det liksom, eller har det gått i faser i humor? Har det alltid varit djur som snart ska dö på grund av att de blir felbehandlade?
Nej, men jag minns när jag var liten och jag kommer från en liten ort som heter Hårred i Västergötland, där jag och min kompis Alex, vi tyckte det var ganska kul hur håglöst det var i Hårred på ett sätt. Alltså det var inte kul till vardags, men när man skojade med sin kompis om hur lite det fanns att göra där bara, så blev det ju typ kul av den anledningen liksom, att jag tror typ det har funnits någon sån, det är kanske en lantis grej. Du kom från Dalarna?
Ja, från Falun.
Ja, men det är ändå stad liksom.
Ja, det är det.
Ja. Du, Erik,
jag kommer från Stockholm, så jag mår dåligt när jag ser djur som lider.
Vi lantisar saknar empati. Ja. men det är någonting, och sen det var ju också, det finns ingen anledning att plugga det, men det var så jag upptäckte det här klassiska det blev ingen CD-klippet, den här notisen som blev känd. Och då bodde jag ju fortfarande i Hårred och tyckte att verkligen det här var något av det roligaste sättet i hela mitt liv. Och det är ett helt grådaskigt klipp, det finns ingen glädje i det, just därför är det roligt.
Och du tänker, det här ska jag göra film av.
Ja, vänta bara.
Ja, vi kan ju berätta för lyssnarna att det är din dokumentär då som heter Det blir ingen CD. Berätta om det projektet.
Ja, men det är bara, alltså jag typ tänkte göra jättelänge, och i början så hade jag faktiskt hört av mig till... Det man ser på den här bilden är alltså fem killar som inte fick köpa en CD-skivor på lunchrasten, och det hade alltså skrivit en halv sida om i en lokaltidning. Det är en så stor artikel, mycket större än man tror. Och då, det är så konstigt. Men då tänkte jag att så här, ja, men för typ ett och ett halvt år sedan tror jag, så var jag hemma själv och hade druckit vin och bara... Så dök den upp av någon anledning på Twitter eller någonting, och bara tänkte, fan vad fett det hade varit att kolla upp vad de gör idag typ. Och så ljög jag så att jag höll på med en dokumentär och skickade så här mail till dem och grejer, och bara hittade på det. Och sen dröjde det ett år innan jag faktiskt började göra det, och då påminnes jag om de här pinsamma fyllemeddelandena som jag hade skrivit till de här killarna på bilden.
Vadå, var det bara ett prank? Eller?
Nej, men jag ville typ bara veta för egen skull liksom, så. Och så såg man typ så bara, men gud, vilket där är full Jonas som har skrivit det här. Men den bilden tycker jag jättemycket om, och jag tror lite att dokumentären har samma eller liknande känsla när man tittar på den, så när man tittar på bilden. Det har varit lite ambitionen i alla fall, att det ska kännas lite svenskt på det där gråa sättet.
Mm.
Det låter så otroligt roligt.
Ja.
Måste se den.
Ja, vi har fortfarande inte sett den. Det är ju synd och skam. Ja, vi får lösa det. Så du växer upp där, vad heter det, sa du? Här.
Horred.
Horred.
Och var ligger det?
Det ligger precis mellan Varberg och Borås, kan man säga, på gränsen till Halland, men fortfarande Västergötland, vilket är viktigt för oss av någon anledning.
Det är viktigt för er. Okay.
Ja, det är ingen annan som. Men ja, det är en liten ort. Det bor kanske 1000 pers där.
Oj,
ja, jävlar. Litet. Och så bussarna slutar gå på helgerna, så man kan inte lämna.
Bor dina föräldrar kvar där?
Mm, det gör de.
Konsumerades mycket humor i familjen?
Ja, jättemycket.
Vad då för något?
Jag minns en av de första så här... pappa kollade väldigt mycket på Lorry typ, och Nile City och sådana grejer.
Ja, mina gamla favoriter.
Ja, är det så?
Ja, samma här. Minns du någon Lorry-sketch som pappa tyckte extra mycket om?
Jag tänkte inte på det. Segmentet var ju väldigt, det var ju till och med en av VHS:erna som var döpt efter den.
Just det.
Sketch-serien som jag minns det.
Ja, det är ju väldigt.
Det handlar alltså om en uppfinnare då som ska gå in och pitcha en uppfinning på något så här patent- och registreringsverket eller liknande.
Ja, kom in. Hej!
Hej.
Jag har tänkt på en grej. Ja. Ut i stora världen. Ja. Alltså den stora världen utanför Sundbyberg där jag bor. Där finns det massa språk som folk talar olika. Ja. Och då om man är i England till exempel. I England. Och inte förstår engelska. Då kan det vara knepigt om man vill fråga vad en korv kostar om man inte vet vad det heter. Ja. Och från början tänkte jag all korv skulle kosta lika i hela världen. Men sen folk är ju olika hungriga och äter olika mycket korv, så skulle det bli orättvist. Ja. Ja, så därför så uppföljde jag en språksnurra som gör att man kan prata med alla jämt.
Jaha, hur skulle det gå till då?
Ha, vänta, har ritningen med mig här. Det är ungefär som att tänka sig ett roulettehjul. Du vet, ett roulettehjul. Ja. Och sen där skriver bokstäver bredvid siffrorna på hjulet. Mm. Och sen där skriver andra bokstäver på det andra språket på bordet.
Och så har han alltid uppenbara brister. Som han inte tänkte på.
Jag har en anekdot med Claes Månsson.
Då vet man det. Du behöver aldrig lära sig språk. Snurra på snurra kan man prata med alla jämt.
Men... om du nu tänker dig till exempel att du kommer till London en mörk natt, ja, så ska du fråga efter vägen, hur gör du då?
Snurra på snurran.
Om det är mörkt ute.
Tänkte inte på det.
Nej. Tack så mycket. Hej då.
Hej då.
Berätta om Claes Månsson.
Jag gick en skola som heter Fridhems folkhögskola.
Mm.
Och där det var ju både teaterlinje och filmlinje och skrivarlinje och så
nere
vidare.
I Svala.
Exakt. Och jag gick ju teater. Och sen så när jag precis hade gått ut där och jag var gravid, så är det en kastare som hör av sig till mig och bara, hej, vi har fått tips om dig. Vi håller på att spela in en film här i Skåne och då söker vi en roll. Och jag skickar personbeskrivningen och så skickar man personbeskrivningen till mig och det var så här, ja, men jag passade verkligen in i den här personbeskrivningen.
Mm.
Och bara, och det här är inspelningsdagarna och kan du? Jag bara, ja, visst, så här. Och jag bara, skicka manus gärna. Så fick jag aldrig någon manus. Och sen, det här var, jag var kanske i vecka, alltså var jättetidigt, typ vecka 8, vilket är en oerhört kritisk period för att man, det är så mycket hormoner och man är så trött och man mår så illa och så vidare. Och så ska jag åka ut till det här stället, så jag har inte fått reda på så mycket, jag har bara fått instruktioner om vart jag ska någonstans. Så det är väldigt långt ut.
Ja,
ja, nej, nu låter det som att den här historien handlar om något annat än vad jag gör. Men det är i alla fall ganska omständigt att ta sig dit, och dessutom på väg att åka fast för fortkörning på vägen. Men tack och lov så hade inte polisen tryckt på knappen på den här fortkörningsapparaten. Så när de stannade mig så de frågade så här, hur fort gick det? Jag bara, jag vet inte. De bara, ja, okej, okay, inte vi heller. Men det gick för fort. Ja, och sen så kom jag ut hit. Och då är det liksom, jag känner alla i filmteamet.
Ja.
Och jag känner alla skådisar. Och så är det Claes Månsson som ska spela huvudrollen. Mm. Och han känner jag inte, men jag känner alla andra. Och sen så pekar de så här, men du ska sätta dig där inne. Så går jag in i ett rum och då så sitter det en massa folk som jag inte känner. Och då visar det sig att det här är statisterna. Så jag har blivit lurad.
Oh,
de har sagt att jag ska få en roll. Oh. Men jag har blivit castad som statist.
Och dina kompisar har roller.
Ja, och alla sitter i andra rummet och hela filmteamet alltihopa. Och jag får liksom sitta där med de här nobodiesarna. Liksom.
Oh.
Och sen så är det jättelång väntan och vi får ingen mat. Och ni vet, alltså, det är, allting är liksom jättedåligt. Och jag bara känner hur jag säger, och jag är så hungrig för att, ja, men jag är för fan gravid liksom. Och dagen går och det är, blir aldrig min tur och det är bara, det är så här amatörprojekt verkligen.
Mm.
Och så jag bara känner, jag vill åka härifrån. Jag känner mig lurad, det här är ingen roll och min scen filmas aldrig och det är ingen som liksom pratar med mig och mina kompisar och de sitter där och är coola med Claes Månsson. Så jag går in och lägger mig i en stuga och ligger och gråter. Och då kommer han in.
Ja men hej lilla stumpan.
Ja, och så jag ligger liksom och så här snyftar i sängen. Och jag, och sen så bara, han är ju lång som få och det är en liten stuga, så bara kommer han in och jag bara tittar upp och så här, tårarna rinner och han ser på mig, våra blickar möts och jag är så här, nu får jag ett moment med Claes Månsson tycker jag, där han ska så här, hur är det? Jag vet hur det var och var. Men han bara stirrar på mig, vänder om och
rör. Åh gud, åh gud.
Thanks for nothing.
Krishantering 101. Hur fan.
Ja, och sen så... efter när den här filmen hade premiär så blev jag bjuden på premiärfesten, men då bara skrev jag ett långt argt mail till dem och bara, jag tänker inte dyka upp på den här festen. Ah. Han har behandlat mig oerhört respektlöst.
Usch, vilken jävla syn. Han är,
Jag hade sprätt upp handledarna, fy fan. Vilket jävla, inte just Claes Månsson-grejen, men hela den grejen innan. Hej, hej, ska du också vara med? Jajamensan, så bara gå in där. Så jävla... Oh, sänkning av.
Alltså jag har bara gjort en så, eller en casting i hela mitt liv och det var typ något av det värsta, svåraste någonsin. Det var typ den här HBO Gösta, den Lucas Moodysson serie.
Mm.
Och då fick jag så ett mail bara, men du kanske skulle testa för den här rollen och då sa de att vi har inget manus utan Lucas gillar inte när man får manus utan han gillar när man. Det här hade ju varit perfekt för er liksom, när man improviserar liksom, och sådär. Och då de andra två som jag skulle spela mot min pappa och min flickvän då, i den här scenen.
Mm.
Och det enda han som filmade var så att okej, i den här scenen då har du pappan precis flyttat in hos dig Jonas och din tjej. Hon gillar inte alls det och du ska medla i den här situationen. Jag får så här panikattack när jag tänker på det här. Hur svårt det är att inte ha de verktygen där. Liksom. Mm. Utan jag tänkte ju bara liksom att men jag bara går väl och är mig själv. Typ. Men det går ju typ inte i det läget riktigt. För att man måste ju typ ta för sig lite och komma in i sammanhanget. Jag kände verkligen att de bara körde om mig som in i helvete. Typ,
liksom. Började de bråka massor då?
Ja, de bråkade och väldigt högljudda och de var superduktiga de två som, det var inte de som fick rollerna tyvärr. Nej. Tycker jag lite, men de var superduktiga i sina roller och jag bara helt passiv.
För det är, jag pratade med en castare om, det var någon trendgrej att man skulle improvisera mycket på castings för några år sedan. Då, jag gick på jättemycket castings då, men fick aldrig några roller. Men det som händer då, det är att kastare vet inte hur man ska coacha och skådespelare vet oftast inte hur man improviserar och sätter en improvisatör med en skådespelare som inte har en aning om hur man improviserar då blir det inte bra.
Nej.
Och nu kanske det var jätteduktiga på, de var jättebra på att bråka, men det som alltid händer är att kastaren säger så här: ni har någon konflikt, och det som händer, det är två stycken som tjafsar och försöker vinna argumentationen. Och det är inte roligt att titta på.
Nej.
Utan det som är intressant i ett tjafs, det är att man vet
vem som har rätt och vem som har fel.
Ja, precis. Mm. Och att man kan tjafsa, alltså typ så här Larry David tjafsar att så här, ja men tycker att det är kul för att man blir osympatisk i sitt tjafsande och kommer med argument som är kanske lite med en skön twist och man kan ändå så här, ja men jag fattar hur du menar, men det är så jävla osympatiskt.
Ja.
Och den finessen är svår att fatta hur man ska. Det är det vanligaste vi coachar när vi tittar på liksom improviserade scener, så här, ja, ni måste veta vem det är som har rätt och fel i den här, och då, om du vet att din karaktär har fel, då måste du ha argument för hur du har fel.
Ja. Oh, shit, vad svårt. Uff,
det är... Men nu är det aldrig att man ska improvisera på castings. Det var, var på en
castings. Trenden är död.
Min, ja. Ja. Gud, vad skönt.
Ja, men för oss är det jättesvårt att, att gå på sådana eftersom att så här, ja, men jag kanske kan improvisera, men den jag hamnar med har ingen aning om hur man hanterar hantverket. Mm. Och då, impro är en kommunikationsform.
Ja,
båda,
ja,
måste kunna det.
Du kan tänka mig det. Alltså, ja. Det känns verkligen som att den grejen att inte ha, alltså jag är inte ens en skådespelare liksom, men hade man i alla fall haft ett manus där, det hade liksom hjälpt, man hade inte varit tvungen att hålla sig slaviskt till det, men man hade i alla fall haft lite kryckor på vägen liksom sådär. Ja. Men det var, vi var där i 2,5 timmar kanske eller något, och det var så fysiskt ansträngande så att jag var typ, jag hopp, det är ingen bitter grej, men jag hoppades verkligen att jag inte skulle få rollen. Ja. För då skulle man filma i 3 månader, ja, och hålla i det här i 3 månader, det
men
hade jag inte klarat.
Kände du att de gav dig instruktioner att vara någon annan än dig själv? För att jag kan tänka mig att ofta i en castingsituation så är någon som typ så här: vi behöver en Jonas Strömberg. Ja, men fan, hör av er till Jonas Strömberg. För att många har något naturalistiskt, de vill ha liksom äkta människor på film.
Ja, jag vet att de fick, eller de hade frågat, spektet var ganska stort, eller det var kanske inte låter så stort nu för, men lite komikernördigt, men det var, jag vet att Marcus Berggren, komikern, också hade blivit frågad om den här, för den här rollen.
Ja.
Och han killen som fick den är en annan liten typ av, okej, vit, smal, lite neurotisk kille kanske. Det är väl det aspektet,
ja, ja, ja.
Men det är fortfarande ett hopp mellan typ så här mig och Marcus i personlighet, tänker jag. Så att jag tänkte jag bara går in och försöker vara mig själv, för jag kan ju inte göra så jättemycket annat liksom.
Nej, alltså, jag fick det också att från västkusten.
Ja, det är sant i och för sig.
Nej, men jag tror att det är det, alltså det är nog rätt instinkt att så här, jag ska bara gå dit och vara mig själv och bara, du ska stoppa det här bråket. Då är det typ så här, okej, men som jag skulle göra det. Antar jag. För att det är inte en roll man testar för. Det är inte Joker.
Nej, nej. Liksom. Men det är också så här, har ni varit på många så här castings och liksom
inte för film?
Nej, mycket reklam och lite film ibland.
Hur brukar det vara liksom?
Det är ganska bekvämt för mig nu, för att jag har aldrig någon illusion om att jag får det.
Nej, eller hur?
Det är inte det att jag, nej, men det är inte det att jag ska göra ett bra jobb. För det första är det så här, vi söker en kille mellan 30 och 45. Jag bara, läs skägg. Och jag kan inte odla skägg. Så redan där är det typ, om jag kommer på casting så är det så här, men jag kommer ändå inte få det, för jag har inte skägg. Det är lite, vad heter det, Rasmus på luffet-syndromet. De är bara en tjej med lockigt hår. Så här, och så vet jag också att så här, i reklam eller sådana, när de vet exakt vad de vill ha, så det har nästan aldrig att göra med din insats. Det är så här, men du hade inte riktigt de öronen vi tänkte att du skulle ha.
Svensk reklam handlar ju inte om skådespeleri heller. Det är bara ICA-reklamen som har manus i princip. Ja, de flesta reklamer är ju bara, ja, men en voiceover och någon som går, eller animerat. Och i USA är det ju en helt annan trend. Där är det ju, alla reklamer ska vara roliga. Det ska vara sketcher. Just. Och alla är komiker, alla är improvisatörer. Det är så här, innan du kommer in på SNL, då har du gjort jättemycket Burger King.
Ja, och om en komiker får en nationell reklam, då jobbar inte hen under resten av året.
Nej, man
får så jävla mycket pengar.
Här är det typ så här, 10 000 på faktura, och sen är det 2 dagars inspelning, och det är inte 2 år. Man bara, det här är ett jävla skämt.
Ja, gud. Jag fick någon sån där grej, inte för att trasha andra poddar, något, vi har inte lyssnat på den här podden, men jag fick ett erbjudande om att vara, eller gästa Telenor, har tydligen någon podd. Vilket jag inte hade någon aning om att de hade.
Aha, ja.
Men jag har liksom bråkat så här, alltså så här, pappa bråkat mycket med dem på Twitter typ, och så här. Det är ju väldigt pinsamt så här i efterhand, men alltså så här, bara för att de typ har varit så här oschyssta och fakturat över massa skit och så här, och verkligen kallat dem fula saker liksom. Och så frågade de om jag var med i deras podcast 3 veckor sedan.
På grund av att jag tyckte.
Nej, jag tror de inte har någon koll. Jag tyckte att det var lite kul att typ tacka jag bara pissa på dem. Så det är, så det är oklippbart liksom, i en timme. Så det inte går att få fram någonting. Men sen så bara, nej, det går ju inte. Så,
vad har de en podd om?
Verkligen ingen aning.
Teckning.
Jag sökte på poddens namn i min poddspelare. Inga träffar.
Jaha. Så. Men det kanske är en lite så här intern podd då. Hörrni, vi måste uppnå våra mål. Vad heter den? Har ni sett den här äckliga sälj? Pep Talk.
Power Week.
God morgon. Idag är det dagen som gäller. Nu är vi inne på upploppsrakan. Nu har vi 160 meter kvar av 800 meters loppet. Nu är det att vi håller hela vägen in i mål. Normalt sett är det nu man börjar spurta och det måste vi verkligen göra. Vi har gjort det lite onödigt spännande för oss.
Jesus.
Vi nådde inte riktigt ända fram igår. Så idag måste vi ta i. Vi ska göra 2000 idag. Målet är att sätta 9000 och slå rekordet klockan 6 ikväll.
Jävla hetsig.
Nu hänger det på dig. Alltså alla måste ta i. Vi är inte klara än. Vi måste köra hela vägen in i mål. Och ni har världens support idag. Vi kommer göra allt för er. Så ge hjärnet. I fucking love you.
Det gör du inte. Du älskar ingen. Han kan inte känna kärlek.
Nej. Tjena
online, digitala gruppen.
Kolla hur många det är som ska prata.
Men jag är intresserad av vem som har lagt upp det här. Det måste ju vara någon som jobbar där.
Förmodligen.
Ja, som är en säljare som bara, det här är...
Committed to 3.
Ja. Vilken start, va? Kom igen nu, vi har mycket kvar att ge. Ni vet vårat mål idag och vi ska sätta det, kom igen nu.
Och vilken fisheye.
Ja. Så stor näsa. Va?
Det var hans idé, tror jag.
Alltså, han ser arg ut.
Ja.
Han har lite så här Hitler-kroppsspråk med armen och så. Ja. Gud vad obehagligt.
Oj.
Han slår ju sin fru.
Ja, verkligen.
God morgon action. Det är världens bästa fredag. Det är all in som gäller från start. Nu kör vi! Kundelojalitet, ni har gjort ett jävla hästjobb hittills. Ni har överträffat er själva.
Vilka obehagliga människor.
Men varför ska vi sluta bidra nu? Vi är fan med tredje största säljkanalen i detta här bolaget so far.
Det är liksom som att de har sett Wolf of Wall Street innan den kom.
Ja, alltså det är obehagligt där. Jag har jobbat lite med event och lite med... inte exakt den här typen av grejer, men det är, jag blir lite trång i bröstkorgen när man tittar på det här. Det är ju riktigt vidriga människor. Så alltså, just den här typen, när man har sån press på sig ovanifrån också, liksom, att man ska verkligen så... det här är en typ av misär jag inte kan skratta. Eller... det är bara ont.
Det är roligare när djur har ont. Men det är ju liksom, det kanske är det här som Telenor-podden handlar om.
Ja, sitter, jag kan bara
kom hoppa. Igen du! Kom igen!
Vi spelade in ett avsnitt häromdagen med Marcus Johansson då vi tittade på ett klipp av en komiker och så kunde vi konstatera att du var Sveriges svar på den komikern.
Ja, just det. Oj.
Vad hette han?
Var det han med gitarren?
Ja.
Dimitri.
Ja, just det.
Jaha, Dimitri Martin.
Ja, just det.
Ja, vad kul. Vad kul. Ja, han tycker jättemycket om.
Det är du.
Vad roligt. Ja, jag tycker jättemycket om honom.
Ja, vilka mer komiker tycker du om?
Men alltså, jag tycker jättemycket om Mitch Hedberg, som också är one-liner-komiker, men det är lite förutsägbart just för att han är det. Men han är väldigt bra, han känns väldigt snäll också som person. Så här, han är tyvärr död nu, men han har en utstrålning som känns väldigt varm och fin, tycker jag. Så man blir typ glad när man ser honom. Inte bara för att skämten är rolig, utan för att han verkar vara en snäll människa.
Han ser ut lite som Kurt Cobain.
Ja. Exakt.
Var en liknande död?
Nej, jag tror en överdos, tror jag, accidental.
Ja, men det är ju nästan Kurt Cobain.
Ja.
Förutom att han avslutade det.
Det här är ju väldigt tidig Mitch Hedberg där han inte har solglasögon.
That's my dream introduction right there, you know. You might have seen this next comedian on the David Letterman show. But I believe more people have seen me at the store. You know? And that would be a better introduction. You might have seen this next comedian at the store. And people would say, hell yes I have. He likes kiwi fruit. Yeah. I didn't like kiwi at first because I thought it was like watermelon. I thought you had to spit out the seeds. that was a risk doing that joke.
Min uppfattning av dig är att du är en ganska blyg och vad ska man säga? Ja, men snäll person.
Ja, det är fint.
Fint att du tror det. Men han skrattar åt djur som lider också.
Men du är själva verket en psykopat. har jag rätt i att du kanske är lite blyg?
Ja, jag tycker det är roligare att umgås. Ja, men till exempel så här, där man känner er. Och umgås med folk jag känner har jag inga problem med. Men när man är... Första gången jag var på fester och så här med min tjej och hennes kompisar... Det var ju fruktansvärt jobbigt. Alltså de är världens snällaste och jätteroliga och öppna människor. Men jag kände att det var så en fruktansvärt social press liksom. Och jag ska inte hålla på att kokettera med den här introvert extrovert debatten eller grejen riktigt, men ja, det kändes genuint som att det sögs lite energi av en, fast de var inga energikivar, utan det var att jag inte kunde hantera den situationen socialt. Om ni förstår vad jag menar. Så man blev så här helt, man var tvungen att, jag vet inte, jag hade så här små tricks som man satt runt och käkade middag eller någonting, och så hade man ingenting att säga riktigt, jag kom inte in riktigt i samtalet, så då brukar jag gå iväg på toaletten så här. Och även om jag inte behövde gå, nej, så kommer jag tillbaka sen, för då kommer man in i rummet igen och då får man en naturlig chans att hoppa in i samtalet. Istället för att man sitter tyst och bara tittar och så bara skjuter man in. Har du varit tyst i 15 minuter?
Gud, liksom, vad liten blåsa Jonas. Ja, så eller en dålig magen.
Nej, men så det har varit lite jobbigt så. Den biten är, tycker jag, inte är lika jobbig längre kanske, men det känns fortfarande lite så.
För det är intressant, för du kommer från en by eller stad med 1000 invånare och du har den lite blyga utstrålningen, och sen väljer du ändå att bli komiker, att stå på en scen. Mm. Har du haft scenskräck också?
Ja, jättemycket.
Det är så,
framförallt så i början, jag skulle hålla tal på min kompis bröllop och aldrig, det var innan jag började med stand-up, och då kände det så enormt jobbigt och hade sån riktig, i någon vecka innan, kändes det som att det skulle bara vara typ en minut, bara säga några ord liksom.
Varför ville du bli komiker då?
Jo, men för att det var så jobbigt, och jag tänkte liksom, ja, men typ så att jag har aldrig gått i terapi eller någonting, men det kändes som att det verkligen var en grej som var för jobbigt för att den skulle kunna vara ett block i mitt huvud hela tiden.
Ja, just det.
Så då tänkte jag liksom, okej, jag kan ju typ inte spela gitarr, så då man kan ju skriva helt okej i alla fall. Så då kanske man kan försöka renodla det skrivandet och försöka testa stand-up några gånger bara.
Har det hjälpt då?
Jättemycket. Det är typ det är nästan inte alls jobbigt längre.
Nej.
Känner ni det? Att det är, får ni så här riktig scenång?
Nej, absolut inte. Jag skulle nästan säga tyvärr, men eller liksom, jag kan kolla tillbaka med nostalgi på när jag började med impro. För det var verkligen, det var på Ängelen, vi har teatersport, och jag kallade symptomet teatersportsmage. För att det var så jobbigt. Och sen så la vi på att, men nu är det improviserad schlagerfestival, så nu ska du sjunga improviserat. Så precis när det började komma över, då bara, jag ska sjunga också. Och hela den grejen, jag saknar den inte, men jag kan ändå så här vara nostalgisk över hur man kunde tycka att något var så extremt nervös. Nu är man pepp mer.
Jag är mer nervös över gästen. Alltså inte så här, tänk om gästen fuckar upp, utan jag vill att gästen ska ha en bra upplevelse. Så jag kan vara nervös över att, oh shit, det är inte jättemånga bokningar, eller hoppas vi gör ett bra jobb så att gästen känner att vi förvaltar hens idéer.
Mer så här socialt ansvar liksom.
Och jag tar ansvar för att jag tänker att något ska gå fel i lokalen med det tekniska, eller att grannarna blir störda, så att det är så här, helt andra orosmål. Men jag skiter i på scenen. Men om jag går av och kollar och vi har några gäster som kör, då, som kör någon egen akt, då kan jag vara så här, nu lät de lite väl mycket, va? Liksom, då blir det en panik åt andra hållet. Så men någonstans,
själva framträdandet, jag blir i princip aldrig nervös.
Nej.
Nu längre.
Nej, men det är knappt, alltså väldigt lite. Det är mer att man får en liten anspänning innan liksom, för mig liksom, att det, och det är verkligen ingen skillnad mellan 12 personer på Big Ben här i Stockholm, eller jag har inte upptäckt så många gånger för 1000 personer, men någon gång. Det är inte så stor skillnad i hoppet däremellan. Det är ju typ samma sak.
Nej, och antalet gig du har gör att till slut så är det som att om ett gig går dåligt så är det som att du kan vaska det. Inte att det inte betyder något och att du inte vill göra ett bra jobb, men om något skiter sig så är det så här, okej, men ett dåligt gig av 2, det är hälften.
Just det.
Och ett dåligt gig av 1000 är ingenting.
Eller hur? Jag hade också bestämt mig från början att jag ska köra, jag bokade in kanske 5 gig alltså samtidigt som det första, för att jag visste att om det första går då så måste jag ha en chans att plocka upp det sen, och inom ett par dagar liksom. Så att jag vill inte att om man fuckar upp så ska det sabotera ens självkänsla för mycket liksom. Så det var väldigt mycket medveten strategi från början, att kanske inte att bli komiker, men att inte ge upp direkt i alla fall liksom. Sådär, att det är att det tror jag är lätt att göra det annars, om det inte finns så mycket sent i det, eller?
Verkligen.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ska vi dyka på ämnet?
Ja, du, vi ber ju oftast gästen att ta med någonting de vill prata lite extra om. Och du vill prata om Adam Sandler.
Ja.
Och jag vet inte riktigt om det är sarkastiskt, nostalgiskt eller ärligt att det här är det roligaste du vet. Men vi kommer få upptäcka det.
Ja.
Berätta om din relation till just Adam Sandler. Hur kommer det sig att vi pratar om honom idag?
Det är... När ni presenterade poddkonceptet och sådär så tänkte jag direkt att jo, men jag minns när vi hade roliga timmen. Hade ni roliga timmen i skolan?
Ja. Ah, och jag uppträdde varje gång.
Du gjorde det. Det är därför du inte har någon scenskräck nu. Jag uppträdde inte, men jag tog med mig en VHS med Big Daddy som vi tittade på i 1,5 timme under min roliga timme.
Ah.
Så det var där min första liksom... Jag älskade den filmen jättemycket. Jag tyckte den var helt otroligt rolig när jag var liten. Såg om den ganska nyligen. Och jag vet, jag kan se hur den inte åldras, men jag tycker att fan, den har något fint och ganska naivt i sig.
Ja, som jag ändå tycker om. Naiv. Mm.
Det är också kul att se Adam Sandler som är väl lite av, kan vara en lite grövre komiker ibland.
Ja.
Att han tvingas ta hand om ett barn.
Ja, verkligen.
Det är en sån underlig situation lite. För plotten är ju i den att av misstag så får han ta hand om en unge några dagar.
Och just den plotten tycker jag är så bizarr. För att det sägs liksom ingenting om hur synd det är om det här barnet. Men det är så här, han får en lapp där det är jag kan inte ta hand om det här är din son. Och sen var det ju inte Adam Sandlers karaktärs son, utan det var rumskompisen, men han hamnade för han var bortrest. Och det är så här, hallå, din mamma har övergett dig. Och det är så här, what are we gonna do now? Sen går de ut och bara liksom lever livet. Och sen så bara, när det är på socialen, bara, hans mamma har precis dött. Åh, nej. Hans mamma har dött.
Han också, skulle jag då.
Vi säger inget till honom.
Men, och då kan jag ändå så här flika in att jag tycker att det är en av de mest rimliga plotten i hans filmer, om man jämför med till exempel Waterboy, Little Nicky eller Mr. Deeds.
Gud, ja.
Som bara är så här, what?
Men det är också roligt hur han hanterar till exempel den här pojken har kissat i sängen eller liksom har spytt.
Ja, socialen hade ju kommit in direkt.
Att han bara lägger en stor tidning över. Det är typ något av det roligaste.
och bara ligger kvar i sin pyjamas som förmodligen är helt nerkissad.
Ja, ja, gud ja.
Hey.
Hi. Go back to sleep, all right? Well, I'm going back to sleep. Nighty-night.
I wet my bed.
Mm. Den här lägenheten också.
Så ah, snygg.
Ja. Vi satt och det är alltid så här, när det är någon som är misslyckad i New York och bor i slummen, de bor alltid i världens jävla paradvåning.
På Manhattan.
Ja.
That's a shitload of piss.
Okay. En stor blöt fläck mitt i sängen. Men förmodligen så har jag kissat ner hela den där pianosen också. Men,
ja. Det... men det framgår inte i filmen som ett problem.
Det här tidningslösningen är så återkommande.
Ja, han lägger på allting. På spier liksom. Det är faktiskt lite roligt.
Ja. Men, sen så jag läste att han blir ju känd väldigt ung liksom.
Adam Sandler.
Ja, men precis, som komiker typ och sådär. Som jag har förstått det i alla fall. Mm. Och att han, det var någon skribent så här, i en amerikansk journalist som hade lite gjort en analys av honom som komiker, att det var därför han behöll en ganska, han har en ganska tramsig, barnslig humor fortfarande liksom i sitt sätt att vara. Och att det är lite därför att han lite har frusit i tiden på något sätt, att han breakade när han var kanske, ja men 1920 eller sån där.
Jaha.
Mm. Ja. Eller som jag minns det. Och då blev han någon sorts en evig 19-åring på något sätt i sin comedy.
Han är ju extremt ung i SNL när man ser till exempel, vad heter den, Lunch Lady, han sjunger. Mm.
This is a song about the high school experience. Pojke. Sung through the eyes of the person who more than anyone else puts young people on the right path. I'm not talking about the teachers.
Hur gammal är han?
I'm not talking about the coaches. I'm not even talking about the guidance counselors. I'm talking about a person we call the lunch lady.
Han är säkert under 25. Alltså. Mm. Det tror jag.
Woke up in the morning, put on my new plastic glove.
Klassisk Adam Sandler.
Serve some reheated Salisbury steak with a little slice of love. I got no clue what the chicken pot pie is made of. Just know everything's doing fine down here in Lunch Lady Land.
Det här är ju en sketch som egentligen är rolig visuell, för att Chris Farley är en tjock lunch lady som dansar.
Cause my red hair is falling out.
Hade man gjort den här sketchen idag hade man inte valt en man, utan då hade man tagit
en tjock tjej istället. Eller hon behöver inte ens vara tjock, men visst det är så.
Ja, för där är det så här, tjejer kan inte vara tjocka och roliga.
Nej, det här var ju på 90-talet, herregud. Inte kvinnor var tjocka.
Nej, men verkligen. Och jag tänkte det när jag såg den här specialen som man släppte förra året på Netflix.
Ja.
Att dels att den var helt fantastiskt rolig, tycker jag.
Ja, den är jättebra.
Visst,
den
är så kul. Ja, och den är så uppklippt, så snyggt. Och den är han bara, så fort det är nära och börjar fejda lite, så bara klipp. Alltid som en konstant bara.
Ja.
Och jag tänkte det typ, för att han har ju matat ut de här Netflix-komedierna nu som, ärligt talat, jag har sett kanske 2-3 av 15 eller hur många de
är.
De tar aldrig slut.
Ridiculous Six, The Do-Over, That's My Boy.
Sandy Wexler.
Ja, Sandy Wexler.
Den ser man alltid när man bläddrar. Jag har ingen aning.
Man tänker att den ska vara bra. Och Murder Mystery med Jennifer Aniston.
Jennifer Aniston är med i nästan alla.
Ja, hon är med i nästan alla jävla filmer också. Det är så typiskt att Jennifer Aniston var med i typ alla filmer.
Nej, men Adam Sandler-filmer.
Jo, jag vet, men överlag. Så nu har man bara nischat sig ännu mer.
Men vad tänkte du?
Nej, men jag tänkte att han matar ut de där i någon sorts, för att fylla Netflix vill ju fyllas med innehåll. Det tycker de, alltså de vill ha så mycket som möjligt. Och då tänker jag att han gick med på det. Ja, men okej, vi kör på. Jag gör vad ni vill. Jag gör ett antal filmer för att ni ska få ett antal filmer och lägga in i ert bibliotek. Men då vill jag ha fri lejd när det gäller min special.
Ja, men det är nog inte så möjligt.
Jag tror att han hade en trade-off eventuellt där liksom, att ni här är 18 för er än för mig. Lite så att han, för den känns väldigt mycket kreativt styrd av Adam Sandler.
Eller hur, jag, verkligen. Den, ja, jag har tänkt exakt samma sak.
Den är så rolig liksom, mm. och väldigt heartfelt och fin också.
Ja, och att det är vissa av de här klippen är på någon liten liksom, krog, mm. typ så här, superintim, så här, och sen är det så här, stor arena.
Ja, och, ja, visst. Ja. Och att han provar ut materialet ibland på dem, eller någon testar någon låt första gången på den här pytteklubben och sen så bara, bam, kan alla sjunga med?
Exakt, det är så snyggt där de lyser upp. Och att han står i tunnelbanan och sjunger grandma ska jag byta ut mormor.
Ja, men det är väldigt kul. Men jag vet nu om det är 18 filmer. Jag läste någonstans att han skrev på för 4 men gav dem 8 sen. Det är ju fler än 8 nu. Ja. Men säkert att det blev någon sån extra deal. Det är någon känd regissör, jag kommer inte ihåg vem det är nu, men som gör det. Typ så här, one for the industry, one for me. Mm, alltså här, jag gör en sån här kommersiell grej så
Clooney,
att jag får göra
det
här.
Lite det. Vem? Clooney, George Clooney tror jag.
Ja, kanske
är
det.
Rätt inne på det också. Att han gör en Oceans 14 och en Munich. Ja, just liksom det. Att han får liksom byta lite.
Just det, just
men
det.
Tänk vad mycket man vinner på att låta konstnären själv få ta ansvar för sitt projekt.
Verkligen.
Att ju mer du lägger dig i som producent och från kanal och tv, allt desto sämre blir det. I
alltid. Ja. Det blir så här platt och ganska tandlöst och lite puttrigt bara. Ett bäst, det blir aldrig den här riktiga skratta som man får ont i magen känslan. Man får ju inget skit om typ, lite skit om Solsidan, men man skrattar inte som man får ont i magen av Solsidan.
Nej.
Det är lättsam. Det är lättsamt drama liksom, eventuellt liksom.
Ja, men all tv, och jag tror alla som jobbar i industrin eller nära industrin eller har en relation till någon i industrin håller med att det är lite så här, allting är tillrättalagt och det finns alltid någon som typ pillar i allting och att det blir lite samma sak av allting. Jag tror att det är risken som gör att det blir bra. Om du låter Adam Sandler göra sin special hur han vill, ja, den kan floppa. Men den kan också bli briljant. Men den kan aldrig bli något av det om du går in och pillar och gör det till mellanmjölk. Jag tror att man måste ta risken och låta vissa saker falla så att vissa kan bli hits liksom.
Ja, precis. Jag hade också jag tittade jättemycket på Adam Sandlers filmen när jag var liten. Happy Gilmore var min favorit. När jag tittar på det idag, inte jätteimponerad. Tycker inte hans filmer är superbra. De är ju väldigt cheesy. Men jag fick ny respekt för honom just med hans special. Jag insåg att så här, han har faktiskt enorm talang och det finns en anledning till att han är där han är.
Gud ja, det känns också som att han genuint tycker att det är så roligt att uppträda. Och det tycker jag man känner väldigt mycket som tittare. Liksom att det här är ju, då blir det ännu roligare. När han inte är där för att han är tvungen att åka ut på någon turné, utan han tycker det är så jävla kul att stå på scen. Och det,
det är lekfullt. Och...
Han är tydligen väldigt behaglig att jobba med. Står det till och med på IMDb typ att han är väldigt omtyckt i branschen, att han är väldigt trevlig.
Det är ingen som har det ryktet.
Nej.
Alla är tydligen ett rövhåll privat.
Ja, eller hur?
Keanu Reeves har väl det ryktet.
Ja, han är trevlig. Här är lite Happy Gilmore. I'm gonna go home there, ba. Oh,
son of a bitch, ball. Why didn't you just... Han är hockeyspelare som testar golf och är jättebra på att slå långa slag. För han slår dem som att det är...
Just det. Och han har hockeytemperament.
Ja. Och kan inte putta. Virginia, put out a press release concerning Happy Gilmore being thrown off the tour. I want to see a draft by 6 p.m. Så det leker ju med klassperspektivet. Att liksom hockey under klassen går till den här överklasssporten.
Men det var ju, alltså jag tycker mycket om i Funny People, där han typ inte spelar sig själv, men lite typ kanske ändå. Och det var lite där jag började återse hans gamla grejer lite, för att man fick en annan syn på honom som person lite.
Ja.
Och det är inte 100% bra att en film behöver en annan film som nyckel för att man ska gilla den första. I det här fallet kanske Happy Gilmore eller Little Nickel, någon sån här film. Men de blir bättre när man har sett Funny People, tycker jag. Man får en annan känsla för hur han arbetar och hans slit och sådär. Att han blir humaniserad på ett annat sätt.
Jag gillade Funny People förutom, jag har lite issue med själva stand-up-delen. I den bemärkelsen att det är Adam Sandler, det är Seth Rogen och Judd Apatow, som ingen av dem blev särskilt lyckade ståuppare.
Exakt.
Vilket jag tycker märks också, för att alla skämt låter som att de är skrivna av samma person i filmen. Och om jag hade varit ståuppare så hade jag blivit frustrerad över att någon som inte är bra ståuppare spelar ståuppare.
Ja, på tal om det, då, på tal om dålig stand-up i film, älskar Bill Hader jättemycket, men i It, kapitel 2, har ni sett
just det?
Ja. Han spelar ju komiker
ja,
där.
Exakt. Ja. Så, ja.
Hans act är så pissdålig. Ja.
Men han får väl...
Han är jätterolig.
Men alltså, är det inte i acten, alltså hans act är väl också att han blir, att han precis har fått höra att It är tillbaka, så att det är väl inte...
Ja, men det är hans
själva skämtet.
Ja, 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 okej, det menar så.
Det är inte ens ett skämt.
Så också en konstig grej i den scenen. Han är en teater, typ. Det verkar som att folk är där för honom.
Ja.
Och så blir han utbuad.
Och så blir han utbuad.
Det skulle aldrig hända. Det skulle aldrig hända.
Nej. Det spelar ingen roll hur dålig det är.
Det spelar ingen roll var i världen du befinner. Har du gått till en teater, betalt teaterbiljett, du buar inte åt den personen.
Men vi kan väl konstatera att It 2 är en jävligt dålig film.
Ja, det finns ju fler fel med den filmen.
Det är jobbigt att den är så, för att det är så många bra människor i den som är jättebra. Och ändå lyckas den inte... Jag fattar inte matematiken. Hur kan
den
inte...
De bråkar. De bråkar hela tiden. Man får ingen sympati
för
dem. Nej, bara så här, titta med. Och sen är den för mycket in your face.
De bråkar med It hela tiden.
Man bara, vem ska jag sympatisera med? Clownen eller Bill Hader?
Jag förstår inte. Jag tycker om bägge eller hatar bägge.
Men är det inte så också, apropå Adamsson, att han har något slags muntligt kontrakt med Rob Schneider, att de ska vara med i varandras filmer?
Jag tror alltid det. Men det är ändå en, det finns någon sån grej att jag tror att rappare ofta gör det när de breakar, att de plockar med folk
kompisar
från sitt gamla, sin gata liksom, som kanske inte har gått lika för, av någon anledning. Att de ändå får vara med på någon låt, typ, på någon spelning sådär. Jag tror han har lite den grejen att ja, men kompisarna ska alltid med, vilket illustreras bra ibland, men absolut sämst i Grown-ups. Exakt.
Det är bara Adam Sandler och hans vänner som åker till de semesterorterna de vill och gör saker, och så pratar de om hur jobbiga deras fruar är, typ. Det är hela filmen.
Som spelas av typ Salma Hayek.
Ja.
Det är ju alltså, den försökte jag typ gilla, men det går. Det går inte att älska en sån film.
Nej, den är inte bra. Jag försökte.
Jag såg inte klart den.
Min favorit var Wedding Singer. Det var den första jag såg.
Så
jag dök på den ganska ganska sent.
Som den spelar med Drew Barrymore.
Ja.
You guys are off to a great start, don't you think? I mean, Cindy showed up, so right away, Scott, you got to be pretty psyched, right?
Drew Barrymore var ju också med i väldigt många filmer.
51st Dates.
Exakt, den gillade jag.
Ja, jag ser den på bio.
Well, I have a microphone and you don't. So you will listen to every damn word I have to say!
Det här tycker jag är faktiskt min favorit fortfarande. Att han blir själv dumpad innan bröllopet och så fortsätter han vara wedding singer. Det är en väldigt rolig premiss.
Some of us will never ever find true love. Like take for instance, me. And I'm pretty sure that guy right there and that lady with the sideburns and basically everybody at table 9. But the worst thing is that me, Fatty, sideburns lady, and the mutants over at table 9 will never ever find a way to better the situation, because apparently we have absolutely nothing to offer the opposite sex.
You are the worst wedding singer in the world, buddy.
Sir, one more outburst, I will strangle you with my microphone wire. You understand me?
Ja, så sjunger han Love Stinks. Det roliga är att han är bättre wedding singer här än när han ska spela bra wedding singer. För då är han tillbaka till sin sig.
I don't know what. Very all nice couple.
Alltså bra, alltså.
Här är han, det här är ju content liksom.
Ja, ja. Men alltså han är också, jag är ingen fan av musikkomedi egentligen, men jag tycker han gör jättebra låtar i den specialen också.
Ja, verkligen.
Jag älskar den rappen. Så här, I need my, vad är det?
Wallet
key. Full wanna key.
Ja, alltså bara plussas det på fler och fler grejer. Ja, men det, för jag, när jag såg Special och han började liksom spela gitarr, jag bara, den här jävla grejen. För att de första grejerna han gör tycker inte jag håller längre. Typ så här, Hanukkah Song är väl ganska rolig. Men det är många, jag lyssnade på den skivan, kommer jag hade hans skiva när jag var liten. Då tyckte jag det var bra, men nu när jag lyssnat så är det så här, det är så jävla basic. Det är lite så här, man märker vad Björn Gustafsson fick inspirationen till att sjunga om Carina Berg på Melodifestivalen liksom. Och det är så otroligt enkelt. Men här tycker jag att det är mycket mer finess. Det finns en mognad i hans humor. Mm. Och texten har lite mer tyngd i sig liksom.
Verkligen.
Även om de är väldigt enkla. Ja, och igenkänning. Ja.
Det är den här med Everybody Knows a Guy. När han rabblar upp massa olika personlighetstyper.
Ja, just det, just det. Mm. Alla känner någon som har...
Och det, man sitter verkligen och tänker, och man kommer så här, ja just det är han, och det är han, ja just det, och den, ja, och han. Och sen punchen, och så, punchen är liksom... So I don't know my father.
Den är ju så, alltså jag älskar, eller älskar det, men jag tycker mycket om Nicolas Cage också. Och det finns en det. Beröringspunkt här tycker jag, för de har matat ut mycket grejer som är skit.
Ja.
Men de också... vid sina finaste tillfällen så har de gnistrat till mycket starkare än väldigt många andra.
Just det.
Men folk glömmer det för att de också gjort den här högen med skit. Liksom. Så att det är lite, jag tycker de har blivit lite orättvist bedömda båda dem liksom, på vissa sätt. Att det blir en känsla av att man kommer bara ihåg det sämsta en skådis har gjort. Man kommer bara ihåg lite Nicky kanske. Medan han har gjort... ja, men den här specialen, eller Funny People liksom, som just ändå är det. Riktigt, riktigt starka.
Det är väldigt sant att vi straffar folk för att de gör dåligt och mer än...
Men han är ju alltså en superhårt arbetande komiker och Cage, jättehårt arbetande skådespelare liksom. Men man tycker inte att det är vi premierar inte det riktigt.
Nej, vi belönar inte när det går bra på samma sätt som vi straffar, precis.
För att en person får göra många filmer, det är ju på ett sätt ett tecken på att det är en eftertraktad person som många vill anlita, vilket borde betyda att
det finns
efterfrågan på den här personen, men ändå så tycker man att men den här skumma tiden där Nicolas Cage kan se in i framtiden, den var ingen bra. Han är inte B-skådet liksom.
Den filmen blew my mind, inte på ett så här wow vilken bra film, utan jag kände mig så lurad när jag insåg att det var bara en scientologi-propaganda. För att allting i den filmen blir till slut scientolog-budskap. Och jag tyckte det var sån god liksom premiss att han kan, vad sa du?
Visst är det knowing?
Knowing, ja. Det är ju, Scientology är ju liksom deras tagline, är typ to know, knowledge liksom. Så jag blev så jävla sur när jag liksom kom på att just det är ju bara det här är.
Hur många filmer har Sandler gjort? 75 credits, men det är ju...
Han har 75 actor credits.
Då är det också i sin tv-serie. Där är också en jättebra film, The Meyerowitz Stories.
Just
som,
det.
Alltså, det är väl...
vem är det som är med där också? Det är...
Noah Baumbach.
Det är Noah Baumbach som har regisserat den.
Och det är ju även Dustin Hoffman, tror jag.
Dustin Hoffman spelar pappan och Ben Stiller är med. Just det.
Supermysig film.
Ja, jag såg inte hela, men det var du och jag som såg den.
Var det?
Ja, men vi såg inte klart den. Så jävla bra kan det inte vara.
51st State var också en sån som jag tyckte var väldigt mysig att titta på. Men jag fick sån jävla ångest att hon inte blev frisk från den där minnesförlusten. Jag kan föreställa mig att varje dag, för det slutar ändå lyckligt när jag är på den där båten och bara, var är jag? Och sen så tittar hon på den här filmen och bara, det här är ditt liv fram till nu. Man bara, så främst, ska han spela in en ny film varje dag för att tala om
det? Det är inte praktiskt.
Åh, vilken jävla ångest.
Jag minns det, för jag såg den på bio med min bror och min farfar. Mina systrar ville inte se den, så de gick med farmor och såg Mona Lisas leende med Julia Roberts. Så vi filmen började samtidigt, tog slut ungefär samtidigt, och sen så kom jag ihåg att det var så roligt att farmor och farfar i bilen på vägen så återberättade de hela filmen för varandra. Så den andra skulle ha hängt med på vad som hade hänt inklusive slutet och allting, så det var bara jättemysigt.
Men han är ju, på tal om att han är hårt arbetande, han under 2011 och 2012 så var han second highest earning actor enligt Forbes magazine. Han tjänade 37 miljoner och det var samma summa som Leonardo DiCaprio.
Oj.
Så jag menar, det är ju han,
men han tjänar mest, han är den skådespelare som får mest pengar för varje film, har jag hört.
Shit.
Ja, det är säkert.
Men jag gillar att han klär sig så slappt också. Man har typ aldrig sett honom i en kostym. Det är alltid en skjorta och öppen skjorta på en t-shirt.
Ja, liksom. Typ, på Tonight Show liksom, så kommer han i så här basket, som att han kommer direkt från basketplanen. Liksom, och
verkligen.
Man gillar ju inte intervjuer heller.
Man vet ju att han har sådana här lösa kalsonger. Ja. Också, sådana som de alltid har i amerikanska filmer som är någon sorts, de är ganska långa och inte alls åtsittande. Mm. Det är som shorts nästan. Sådana har han ju. Jag vet inte om jag har sett honom i dem, men man vet ju att...
Det är det han har.
Ja, det är det han har. På.
Vi ska avsluta.
Vi ska avsluta.
Vi har pratat länge.
Shit.
Mm. Ja, men tiden flyger när man pratar roliga grejer.
Mm. Om Adam Sandler tror du vi skulle avsluta.
När man pratar om Adam Sandler.
Ja, men jag tänkte så här. Kommer jag tycka att någonting fortfarande håller? Wedding Singer, förutom att fat jokesen inte är roliga längre för mig, så tycker jag nog att premissen är jävligt rolig. Kanske inte en hel film, men just den här scenen. Den gillar jag.
Jag gillar det i Big Daddy, att hans kompis nya tjej, tror jag, som hatar honom så öppet, och det är en sån öppen blödande konflikt under hela filmen, och de försöker inte ens vara schyssta eller mysiga mot varandra. Eller
hon som har jobbat på Hooters.
Det är Leslie Mann som är Judd Apatows fru.
Ja, är det sant? Jaha, shit vad kul. Ja, men den är, ja, men den tycker jag fan, jag tycker nästan, jag fattar att man inte är ett fan av den idag, men den
det är din favorit.
Ja, det är nog det alltså.
Tack så jättemycket för att du kom.
Tack så jättemycket för att du kom. Så kul.
Cindy and Scott are newlyweds. Whoopity-doo! He loves her, but she loves this guy right here. And he loves somebody else. You just can't win. So it goes until the day you die. This thing they call love is gonna make you cry. I hate you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.